Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Karin Falk.
Pappa, sa min väninnas 4-årige son till fadern som just hämtat honom från dagis. Pappa, kör långsamt, det är halt. Halt, sa senior. Hur vet du det? Ängeln sa det. Ängeln? Vilken ängel? Hon som går bredvid bilen. Var det ett barns öppenhet och självklarhet för det okända? Eller var det en fantasi? Det är svårt att veta. Men nog har väl ni också varit med om vissa oförklarliga fenomen. Tankeöverföringar till exempel. Nej, förresten, de kanske inte är så oförklarliga om man har ett öppet sinne. Men det där oförklarliga med människor som ser rakt in i andras hem utan att ha varit där. Jo, jag har varit med om det. Ni hörde temat ur filmen Änglar finns de. Jag heter Karin Falk och jag är er sommarvärd idag. Eftersom jag var gift med en regissör vid namn Åke Falk som arbetade med teater, radio och tv, och eftersom jag själv var verksam vid tv, hände det titt som tätt att människor, kända som okända, sände sina manus till vår bostad. Vi försökte läsa och sända tillbaka. Men vi fick ett olycksfall i arbetet. En man ringde och bad att få tillbaka det manus han skickat oss. Vi kan kalla honom Berglund. Vi kunde inte hitta något manus från Berglund. Vi letade och Berglund ringde, ringande och letande. Till slut blev Berglund hotfull och förklarade att han skickat oss ett originalmanus. Och jag försökte förklara att vi inte hade bett om det och inte kunde ansvara för hans original. När Berglund nått sin topp var jag också ganska desperat. Då kom jag att tänka på att jag läst om någon dam i Norrland som kunde hitta försvunna saker. Hon bodde i Älvsbyn, tror jag, Skolgatan 12 eller något sånt. Sagt och gjort, med genansens röda rosor på kinderna ringde jag upp henne. Jag menar, inte tror man på sånt, väl? Den här damen som varken hade eller hade haft en tv hade ingen aning om vem det var som drog den här historien. När jag var klar blev det tyst i luren. Sen kom svaret. Ni har ett sovrum. I det rummet har ni ett inbyggt skåp. Det står en massa pärmar där. Titta bakom pärmarna på tredje hyllan uppifrån. Där ligger manuskriptet. Vem eller vilka utom vi skulle ha pärmar med räkenskaper i sovrummet? Och dessutom lägga ett originalmanus just där. Men visst, där låg det. Och det är lika bra att jag redan nu berättar att jag tror på småknytt också. Bara så att ni vet. Jag kan också berätta att jag från säker källa vet att de där små knytten, de bor vid fläderträdets rötter. Så det är så. Det var Suburban Dixieland Band med Milenberg Joyce. I mitten av 1970-talet gick det som en våg av någon slags övertro på clairvoyance, eller kanske var det ett mode. Alla människor, eller jag på att säga, men så var det naturligtvis inte. Men många sprang till olika sibyllor för att få veta sitt öde eller få kontakt med någon avliden. Det gjorde jag också. Jag var nybliven änka. På 3 timmar hade mitt liv förvandlats till ett icke-mitt. Verkligheten fanns inte. Så satt jag då där, mitt emot en sierska. Om jag fick veta något nytt om mitt liv, eller om jag fick någon överjordisk kontakt, svaret är nej. Däremot tog 2 kollegor kontakt med mig. De hade noga pratat igenom om de verkligen skulle berätta vad de hade varit med om. Om det skulle vara bra för mig eller inte. Slutligen hade de bestämt sig för ja. Den spådam de varit hos hade medan de satt där fått kontakt med min avlidne man. Och hon berättade hur han hade det och hur han ville att de skulle ta kontakt med mig och så vidare. Mina väninnor hade antecknat allt. Nu läste de upp samtalet som spådamen sa sig haft med min man Åke. Men hon hade gjort ett misstag. Hon hade lagt in ett ganska stort antal svordomar. Min man svor aldrig i sitt levande liv. Och jag har väldigt svårt att tro att han skulle tillägna sig den ovanan på andra sidan. Svordomar. Ja, ni behöver inte bli upprörda eller ringa eller mejla. Inte än. Jag är botad. På just den punkten i alla fall. Men när vi ändå är inne på ämnet övernaturlighet eller bluff kan jag lika gärna bekänna en sak till. Det var Edith Piaf som inte ångrade någonting. Bekänna var det. Jag måste nog tillstå att jag är väldigt nyfiken på ting som verkar oförklarliga. Några av er kanske minns namnet Uri Geller. Det är han som sade så trasiga klockor att gå, skedar att böjas och så vidare. Redan i början av 70-talet hade vi, Åke och jag, hört talas om honom och vår nyfikenhet var väckt. Vi skulle göra program med honom, med Åke som intervjuare och med mig i kontrollrummet i Göteborg. Det var mycket diskussion om parapsykologi just den här tiden. Programuppslaget gladde en del, andra blev förfärade och några ringde hem till oss. De berättade att de alltid tyckte att vi verkade intelligenta och sunda. Men nu misströstade de verkligen. Hur som helst, förberedelserna var minutiösa. Allt som fanns i studion och som möjligen skulle kunna böjas skickades till Chalmers för undersökning. De skulle också tillbaka dit efter programmet. Själv hade jag tagit med mig ett gammalt farfars ur i en bag. Och medan tittarna satt hemma i sina tv-soffor beredda med skedar, gafflar och klockor, jag vet inte vad, så gjorde vi oss i ordning här i kontrollrummet. Och ljussättaren slängde för bevisningens skull upp en 10-tums spik framför sig. Och så startade programmet. Spänningsnivån var hög i kontrollrummet. Och det tog inte lång stund förrän ljuskillen kippade efter andan. Den rör sig lite grann, pepan. Om det var med sanningen överensstämmande eller en hallucination, det vet jag inte. Men när programmet var slut kom jag ihåg min klocka. Den låg glömd i bäggen. Och den var precis lika död som när jag packade ner den. Jag gick in i studion där herr Geller stod gömd i en hög av journalister. Jag trängde mig fram och höll upp farfarsuret och frågade på min absolut bästa engelska, "What are you for one?" Den här klockan går ju inte nu heller. Han tog mig om handleden och jag kände en liten puff. Och när jag tittade på klockan var timvisaren borta. Men glaset var helt. Alltså, timvisaren, en liten ciselerad sak som suttit under minutvisaren, var borta. Jag kött till och allmänt debackel uppstod. Då hördes en barsk stämma över mängden, "Stå still!" Rösten tillhörde redaktören för ett tekniskt magasin, Erik Bergsten. Medan alla stod blickstilla slängde han sig ner på golvet och letade igenom meter efter meter. Och se, där var den. Här stod jag nu med en till synes hel klocka i ena handen och i den andra handen hade jag en timvisare som nyss suttit innanför glaset i klockan. Och runt mig hade jag åtminstone 15 stirrande journalister och ingen förstod vad som hade hänt, varken då eller nu. Och tror ni mig inte, då får ni väl leta fram den avlidna veckojournalen som kom ut med den bilden på omslaget. There is a sucker born every minute från musikalen Barnum. Visst, jag förstår klarsynta människor som var besvikna på att vi gav oss in i en sån, vad de tyckte, dubiös värld. Men nyfiken på olika ting kan man väl få vara. Att det inte var helt okej i den rådande intellektuella diskussionen, det framgick med önskvärd tydlighet. Men här kommer en liten rebell uppseglande inom mig. Det är det där, man bör inte, man ska inte. Jag vet inte varför, men jag blir så ofta provocerad att göra precis tvärtom. Jag kan till exempel sitta på en fin middag där vi alla är väldigt belevade och alla talar vi artigt om väder och vind och tycker samma saker om samma böcker och allt är vansinnigt tråkigt och vansinnigt exemplariskt från servering till vinsort. Det är då jag får en stor lust att säga fula ord. Högt. Bara för att se vad som händer med korsetterna. Både de manliga och kvinnliga. Men vem är jag då? Jag som ryter till om ungdomarna inte reser sig ur soffan för att hälsa på äldre personer. Jag som tjatar om att inte gäspa utan att hålla handen för munnen. Och jag som blir oerhört chockerad och som högt undrar om barnbarnets pojkvän har hjärnhinneinflammation heter det, eftersom han går in på middag hos oss iförd stickad luva. Jo, men numera vet jag att de där mössorna, de är symboler för hiphoppare, som en liten medalj ungefär. Men rytet fick effekt. Pojkvännen kommer hädan efter barhuvad. Sitter det mån en liten fru Ribbing inom mig? Varför så konventionell och samtidigt så mycket i opposition mot just det? Jag vet inte. Jag tänker tillbaka på min uppfostran. Den var kanske lite av det slaget. Å ena sidan mycket lek och bus. Å andra sidan hette det inga stöter under nya hus. När vi satte ner armbågarna på matbordet. Vår mamma, min bror Runo och min, var både lek och allvar. Vår pappa dog när jag var 6 år och Runo 2. Mamma blev ensamstående med 2 barn. Hon var 31 år. 6-åringen i mig minns fortfarande när jag kom hem från kindergarten, som det hette på den tiden, och såg min mamma stå och slå handflatorna mot de blyinfattade fönstren. Det finns ingen Gud. Det finns ingen Gud. Bakom henne stod morfar och höll om. Någon sa till mig att jag inte fick gå in i sängkammaren. Då gjorde jag det. Och det är jag glad för. Glad att jag fick se min pappa en sista gång och pränta in hans ansikte i min kropp. Ack, Värmeland är sköna med Jan Lindblad. Nu började ett nytt liv för mamma och även för oss barn. Lilla Karlstad byttes mot storstad, värmländskan mot stockholmska. Nog har jag väl ibland grunnat över hur det hade varit att ha en pappa. Att få vara den där lilla prinsessan som många vittnat om. Men mamma såg till att pärlorna i den lilla kronan fick växa ändå. Nu pratar vi om 1938, före välfärdsstatens tid. Det fanns varken barnbidrag eller någon genomgripande social trygghet. Året därpå bröt andra världskriget ut. Nu kom en tid med 6 år av knapphet och ransoneringar på nästan allt. Mörkläggningsskivor för fönstren och beredskapsövningar och skyddsrum. Och början av 40-talet var de kallaste vintrarna i mannaminne och trottoarerna fylldes av vedstaplar som skulle värma våra hem. Kol och olja fanns ju inte. Och ville man glädja sin mamma, och det ville man nog, kunde man gå upp 4:30 på fredagarna och ställa sig i kö på Östermalmstorg för att få köpa strömming som just kommit in och var kupongfritt. 1 kilo per kund. Det var lyxmat det i kupongernas tid. Från att ha varit en mycket privilegierad kvinna visste mamma att det här var hennes fight. Hon var både tuff och stark. Hon ville klara allt själv, utan föräldrars eller systrars hjälp. Mamma gav oss en härlig uppväxt där vi fick vara i hennes centrum. Hennes uppfostringsmetod när vi hade blivit lite äldre var frihet under ansvar. Den metoden kunde vara ganska så plågsam. Jag menar, först får man dåligt samvete för att man gör något otillåtet och sen måste man dessutom skämmas över att ha svikit ett förtroende. Men det var mycket glädje runt henne. Typiska var hennes "jag tror på er" samtal. Eller "jo, du klarar det" och hennes respekt för oss ungdomar och våra beslut. När till exempel min bror i 12-årsåldern ville visa att han var mannen i familjen och bad att få göra våra deklarationer, var mamma svaret självklart ja. Sen försökte hon lotsa honom genom paragraferna. Men förmodligen fick hon en del att göra innan hon kunde skriva sitt namn under det där på heder och samvete. Och givetvis kom det upp en stor stoppskylt då och då. Men jag undrar om inte mormor skrivit samma sak till mamma som mormor skrev i min konfirmationsbibel. Vad du än vill att människorna ska göra dig, det ska du och göra dem. Att mamma följde det budskapet var ganska tydligt. Hon var den minst vårdslösa med andra människor som jag någonsin känt. Och det hon gav min bror Rune och mig i form av glädje, tillit och kärlek, det hade vi inte kunnat få på annat sätt. Och jag kan alldeles stilla och självklart säga att om jag vore en liten baby där uppe bland molnen och skulle få välja en mamma bland alla miljoner, då hade jag valt dig, Anna Sigrid Margareta Edström. Thank you. Det var Björn Skifs som sjöng Håll mitt hjärta. Min mamma var 31 år när hon blev änka. Själv var jag 42. Lördagskvällen den 12 oktober 1974 blev min man plötsligt sjuk och jag åkte in med honom till sjukhuset. På söndagmorgonen kom jag hem till vår då 12-åriga dotter Carolina utan hennes pappa. Plötsligt finns ingen mark under fötterna. Hur självständig du än tror att du är, så är ditt halva jag borta. Och smärtan känns även rent fysiskt. Den spontana reaktionen är att krypa ner under täcket, blunda riktigt, riktigt hårt och veta att det här finns inte. Jag finns inte. Ingen annan av oss finns. Vi hade bara bott i Göteborg 1,5 år. Resten av familjen, släkten och de gamla vännerna fanns kvar i Stockholm. Operasångerskan Elisabeth Söderström, som både Åke och jag arbetat med och som befann sig i Sydeuropa, skickade ett telegram som sa arbeta. Ett råd som jag lydde. Det var snart jul och jag var halvvägs inne i en tv-serie som måste avslutas. Det var ett lucköppna program för barnen där min man Åke redan hade spelat in rösten till en hyacint som pratade med mig. Det var nu som de gamla arbetskamraterna kom till undsättning. Så fort serien var färdiginspelad kastade de in mig i nya arbetsuppgifter i Stockholm. Vår dotter Carolina fick återigen byta klasskamrater och någon fast bostad hade vi inte. Först bodde vi hos mamma, men det gick inte. Min egen förtvivlan kunde inte möta hennes sorg. Vi alternerade hos goda vänner. Jag fick bland annat uppgiften som programvärd, först för den svenska Melodifestivalen och sen för den stora Eurovision Song Contest. ABBA hade vunnit med Waterloo året innan och min man och jag hade suttit och glatt oss med dem och nu skulle Sverige för allra första gången ha den internationella tävlingen. Inte kunde jag väl den kvällen i Göteborg ana att jag ett antal månader senare skulle stå där på scenen. Och SVT hade mycket att lära. Framför allt om logistiken. Det var ett jättepådrag. Och det bildades grupper för vem tar hand om vad, om vilken utländsk grupp. Om hämtning på Arlanda, hotellrummen, deras fritidsnöjen, ättider, sminkscheman och repscheman och så vidare. Alla tog hand om någon grupp. Men det fanns ingen avdelad för programledaren. Programmet skulle presenteras på franska och engelska, förutom på svenska då. Och programvärdinnan skulle hålla ett litet välkomsttal och det skulle inte bara tala om hur många miljoner som tittade. Och jag kan fortfarande idag inte förstå att de lät mig sitta där i min kammare och skriva ihop vad jag skulle säga till dessa miljoner människor utan att någon ansvarig utgivare kollade. Jag var trots allt ganska labil. Och i det tillståndet tänkte jag så här. Nu åker de här orden ut på vågorna i rymden. Nu kan jag sända en hälsning. I mitt franska godnatt la jag in några rader ur en Erik Lindegren-dikt. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Men min inre innebörd av de orden fattade, tror jag, tack och lov, varken den inhemska eller internationella publiken. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Det var Fly Me to the Moon med Frank Sinatra. Året är 1975. Det var demonstrationer mot tävlingen och en motfestival hölls på Storängsbotten i Stockholm. Älvsjömässan, där tävlingen skulle hållas, var som en fästning. Beväpnade män och schäfrar överallt. Man var tvungen att visa upp ett pass om man skulle gå till någon annan loge än sin egen. Glamouren var liten, men ensamheten desto större. Alla hade verkligen nog med sitt. Om inte den pressansvariga Maud From kommit förbi efter kvällsrepetitionerna för att förhöra mig på läxan, då hade jag nog rymt. Vi hade inga möjligheter till minnesfusk på den tiden. Bildproducenten och scenografen var oense om vilken klänning jag skulle ha, och jag kände mig som en tom skyltdocka. När de bestämt sig för klänning och jag bytt för tredje gången, orkestern startade overtyren och jag knappt hunnit springa den halva kilometern till scenentrén, då plötsligt kände jag bara ett enda stort nej. Men då tog en stor, kraftig och kär scenarbetare som vi kallade Fjunet tag i mig och bokstavligen kastade in mig på scenen.
Godafton. Godafton, godafton, och välkomna till Melodifestivalen 1975. Det här är ett sånt här program som går ut till några 100 miljoner tittare, så att vi kommer att tala franska och engelska i programmet. Men ni svenska tittare kommer att ha en god ledsagare i Åke Strömmer. Det bästa är ju gott nog, inte sant? Det var väldigt skönt att få starta ut och tala lite svenska ord innan vi nu ska hälsa våra utländska gäster välkomna.
Några timmar senare var allt över. Nederländerna hade vunnit och det hade trots stor förvirring i en orepeterad final gått tämligen bra. Människor runt om var uppspelta och glada. Men i allt detta, jag menar ungefär hela säsongen, fanns en mamma och en flicka som förlorat sin pappa. Två människor som försiktigt givit akt på varandra, som av hänsyn till varandra inte velat visa gråten och sorgen. Rädd att påminna om den andra för tillfället kände sig lite glad. Och jag tror att det är det största fel en vuxen kan göra. Att inte sitta ner och prata. Att försöka dölja sina egna känslor. Ett barn gör ju naturligtvis samma sak då. Båda vill skydda den andra. Sen blir bearbetningen desto tyngre och så mycket längre. When the moon... Aquarius från musikalen Här. Jag förstod inte debatten efter tv-serien Stjärnorna på slottet i vintras. Det klagades mycket i recensioner över att några av deltagarna brast i gråt när vissa saker kom på tal. Det är väl inte så konstigt. De befinner sig i någon slags stress och de vet inte vad som ska hända i nästa minut. Ett ord eller en berättelse kan väcka minnen som man kanske inte orkat bearbeta eller har förträngt. Jag tycker att det är härligt när människor visar känslor och jag är glad över människor som vågar sticka ut. Och jag har svårt att förstå alla ramaskrin när Ranelin går in i Melodifestivalen utan vare sig hängslen eller bälten. Och visst kan man väl få tycka att det är lite befriande när Carl-Jan Granqvist utan fallskärm kastar sig in i dansens virvlar. Eller när Alexander Bard kastar in något riktigt tokigt förslag i debatten för lustans och provokationens skull. Deras grundläggande kunskaper och kvaliteter försvinner ju inte, hoppas jag, i och med det. Vi måste väl få leka och låta andra göra det. Allting måste inte vara så perfekt. perfekt och jag minns när jag gjorde ett tv-program med Katarina Valente. Vi hade just gjort en musikinspelning med henne och jag gick in i studion och sa: du märkte att du sjöng falskt på ett ställe, va? Ja, sa hon. Jag gjorde det med flit. Hon har ett absolut gehör och vill inte vara antiseptisk. Och det vill man väl inte att livet heller ska vara. Nyss nämnda Katarinas klara stämma i The Breeze and I. Det var just antiseptiskt jag tyckte det höll på att bli, livet. Nej, förresten inte antiseptiskt, men det gick runt i ett cykelhjul. Inget nytt hände, ingen utveckling. I Egeiska havet stod det plötsligt i en skrift som jag läste. Och jag tyckte det doftade om namnet. Några dagar senare träffade jag en vän med nära anknytning till vatten. Han var inte sanitetsingenjör eller så, men seglare och journalist. Och jag fick en plötslig idé. Jag har aldrig sett att du har skrivit något om Egeiska havet, sa jag. Du menar väl inte att du aldrig har seglat där? När han fick något undrande i blicken gick jag bara på så att jag tyckte att det var en brist i hans erfarenhet. Seglat just där? Har du gjort det då, undrade han. Nej, inte än, sa jag. Har du skepparexamen då, frågade han. Nej, inte än, sa jag, fullt sanningsenligt. Han behövde ju inte få veta att den enda seglingskunskap jag inhämtat det var av Kalle Glader på Kärringen i Bohuslän när jag var 8 år. Kalle Glader, Kärringens mest kända gubbe. På den tiden var det vanligt att öns fasta befolkning flyttade ner i källarvåningen och hyrde ut resten av huset till semestrande stadsbor. Och nästan alla intog sina måltider på Bulls pensionat som låg mitt på ön. Och på lördagskvällarna blomstrade romantiken till bryggdansens musik som nästan lät som Vår sista dans med Benny Anderssons orkester. Åh, vad det doftar 40-tal. Jag kanske aldrig mer får se dig. Det är vår sista dag. Det var för övrigt i nyss nämnda Kalle Gladers båt som min morfar friade till mormor 1903. Samma mormor som tv-pastorn Ingemar Glemme 67 år senare gjorde ett litet tv-reportage om när hon skulle flytta till ett äldreboende. Där på gatan bakom flyttbussen frågade pastorn hur det kändes att först flytta från 13 rum och sen till mindre och slutligen till ett enda rum. Det känns alldeles utmärkt, svarade min mormor Na. Vi ska ju alla till sist ändå hamna mellan 4 brädor. Men vad var jag nu då? Tack så mycket. Jo, jag var ju vid drömmen om Egeiska havet. Det tog exakt 10 dagar och 5 timmar, sen ringde min vän. Vi kan chartra en båt i det där havet du pratade om. Den finns ledig om 10 dagar för en 14-dagars trip. Den rymmer 8 personer, men 6 är bekvämare och bättre. Ska vi? Jag svalde några gånger. En idealisk semesterperiod. Och det var 10 dagar till avfärd. Kanske skulle man hinna lära sig vad snörerna och de andra redskapen ombord kallades. Och det där med babord och styrbord och spotta i lovart. Och vem var slöra och vilken pump använde man när man skulle länsa? Det låter bra, sa jag. Men vad är det för båt? Det är en ketch, sa han. Och jag sa, en ketch. Nu gick allt så fort. Jag hade givit mig in i något för mig helt främmande. Och när vi äntrade vår båt i en grekisk hamn och jag sa något om frammen och baken och frågade vilken säng jag skulle sova, då förstod även vännen Lars, skepparen, att jag var ute på okända vatten. Han tittade snabbt på mig, sen sa han bara ett ord: intendenturen. Och så mycket svenska begrep man ju att man hädanefter skulle dväljas i köket. En gång om året måste vi väl i alla fall lyssna till Jussi Björling i Till havs. När jag sista kvällen gick upp och ställde mig bredvid skepparen vid rodret kände jag mig lite sorgligt emot. Du har visst fått saltvatten i knäna du, sa han. Ja, tänkte jag. Om saltvatten i knäna känns som en klump i halsen, så ja. Ja, mycket hade hänt under våra 14 dagar till havs. Ibland under någon stormig seglats hade skräcken tagit över njutningen för att återigen några timmar senare förvandlas till den största glädje. Ett litet förfluget ord till rätt person i rätt ögonblick hade gjort en drömresa till verklighet. Jag hade fått vara med om något nytt. Men det hade hänt något annat också. Något som jag trodde aldrig skulle hända mig igen. På riktigt. Men nu hade det skett. En förälskelse hade slagit rot i mig. Det var båtens överstyrman Hans som såg till att mitt liv tog en ny vändning. Och i lite mer än 32 fina år har vi nu bildligt och bokstavligt kryssat och länsat och revat segel både till lands och till sjöss tillsammans, överstyrman och jag. Ibland är det inte så tokigt att kasta sig ut med huvudet före. Det var Jennifer Hudson som tolkade mina känslor i Feeling Good. I min ålder och i min umgängeskrets så har vi en tyst överenskommelse. Vi får helst inte tala om sjukdomar och barnbarn. Då blir det ingen tid över till andra diskussioner. En av mina väninner älskar att dra sina västgöta historier. En av dem tycker jag om. Två gubbar sitter på en bänk. Har jag berättat för dig om mina barnbarn? Nej. Och det ska du ha tack för. Jag kommer ändå prata lite i den riktningen. De kommer för att lämna två av barnbarnen, 8 och 5 år. När jag öppnar dörren i återseendes glädje kastar 8-åringen Fanny en besviken blick på min uppenbarelse. Vad högt din kjol sitter. Högt. Ja, högt liksom. Ingen har så liksom. Vad då tänker jag? Är det något fel på kjolen? Och är det verkligen sånt som små barn bryr sig om? Ingen, nähe. Och du tycker att det är fult? Ja. Och plötsligt känner jag att kjolen nog är lite för retro. Jag frågar lite forcerat barnens mor var hon köper sina sista skriket kjolar. Och bestämmer mig för att nästa vecka kanske. Sen går jag och byter klädsel. Under tiden inträffar en liten diskussion om åldrar. Hur gammal är du? Frågar den lite yngre Frida. Ja, runt 70 eller så. Är det gammalt? Ja, lite kanske. Men min mormor är gamlare. Ja, jag vet det. Frida iakttar mig noggrant. Vad tjocka lår du har. Åh, där fick jag en näve rakt i solarplexus. Jag byter snabbt från de tajta byxorna till ett tygtält. Jo, jag ska försöka göra något åt det. Sen en liten promenad ner till stranden för att se om sothönans ungar har fötts. Då kommer där en stadig dam i 85-årsåldern på väg att bada. Är hon gamlare än dig? Ingen aning, vad tror ni? 8-åriga Fanny som tiger försöker vara taktfull medan den yngre Frida med bestämd röst fastslår att du är gamlare för du har fler jynkor än hon och mojmor, ungefär så där talar de. Det beror på att både hon och din mormor är rundare i ansiktet, halvfräser jag. Är vi runda i ansiktena? Ja, ni är runda båda två. Skönt, då slipper vi de där jynkorna. Väl till ro går Frida på toan. Efter ett ögonblick kommer larmet. Fajmoj! Och jösses, vad har hänt nu då? Jag rusar dit. Där sitter hon och viftar med en papperslapp och undrar om det här verkligen är toapapper eller något annat. Göta Petter, jag inser plötsligt att han köpt ett papper av lite strävare sort. Han måste verkligen skärpa sig och se vad han tar från hyllorna, tänker jag. Sen sitter vi på altanen och har det ganska skönt att spela kort. Men jag känner mig lite sint. Här har de små liven hånat mig och faktiskt satt sig på mig. Och jag bestämmer mig för att åtminstone klå dem i kortspelet för att en gång för alla sätta dem på plats och visa att gammal är äldst. Jädrans ungar! Plötsligt börjar båda skrika och skratt och den yngre vrålar över bygden. Farmor fuskar! Och så sitter man där med sitt dåliga rykte i omnejden och med sina tjocka lår, hopplösa kläder, djupa rynkor och taskiga toapapper. Och jag tänker, ja men så mycket fuskade jag väl inte.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Come on, Brian, cheer up.
Look at the bright side of life med Eric Idle. Titta på den ljusa sidan av livet. Inte så dumt. Livet snurrar ju vidare oavsett vad du själv vill. The show must go on. Det fick vi tidigt lära oss i vårt yrke på Sveriges Radio och Television, som det hette på den tiden. Att ställa in ett program var otänkbart, vare sig det skulle bandas eller sändas direkt. Och det i sin tur gjorde att det blev en väldig ställa upp-känsla både mellan oss på, i det här fallet, underhållningsavdelningen och inte minst gentemot företaget, skulle jag vilja påstå. Man jobbade hur mycket och vilka tider som helst, ända från första början. De äldre skriptorna uppfostrade de som kom yngre. Det fanns inga manliga skriptor. Det här gjorde att det bildades en liten grupp kvinnor som höll ihop. Tjejmaffian kallade man oss. Vi hade låg lön och hög solidaritet och vi håller ihop än idag. Nu består vår lilla grupp av ungefär 3 kullar. Vid ett tillfälle skulle jag göra en lördagsserie som skulle gå direkt i ett antal veckor. Vi behövde 2 skriptor som arbetade parallellt. En av dem hade ett sjukt barn som krävde mycket passning, men hon trodde sig kunna klara arbetet ändå. Hon tillhörde en kader av kvinnor som verkligen brukade orka och fixa allt hur snurrigt det än såg ut runt henne. Dessutom ville hon absolut inte behöva ta tjänstledigt. Men den här gången gick det inte. Då mobiliserades vår lilla armé och utan att göra något väsen av det turades hennes kollegor om att gå in i hennes ställe och hon fick precis den frist hon behövde för att hjälpa barnet till en långsam läkning. Och det bästa av allt, eftersom vi höll till i en repetitionslokal var det ingen som lade märke till hennes frånvaro. Och eftersom det lär vara preskriberat nu är det ingen idé för någon gammal chef att börja bläddra i almanackor. Huvudpersonen i den här serien med Inga Gill och Ulf Brumberg vid sin sida var Barbro Lillbapp Svensson. Och med den inbyggda empati som hon alltid visar hade hon inte bara full förståelse för utan gladdes verkligen åt det här arrangemanget.
Det var väl just jag visste, jag tar alltid miste. Ingen gör bort sig som jag. Inte någon skulle kunna ramla i en galen tunna med samma magplask som jag. Så mycket kaffe jag har drällt, så mycket vin som jag har hällt, bredvid lika många vinglas som jag strax därpå har vält. Finns det några fyra sätt än ett, aldrig att jag väljer rätt.
Det var Barbro Svensson som skulle komma att spela huvudrollen i musikalen Annie Get Your Gun när den skulle sättas upp på Skandinavium i Göteborg. Initiativtagare var nöjesjournalisten Lars Orén, alias den skeppare ni redan har hört talas om, och regissör var Åke Falk. Skandinavium hade till dags dato aldrig använts som teaterscen. Frågorna hur göra var legio. Hur få upp lampor 15 meter eller så bland ljusrören? Hur fixa ljudet? Året var 1974. Trådlöst var inte vanligt. Hur fylla en hel hockeyarena med sand och så vidare i all oändlighet? Jag ska göra facit så kort som möjligt. Yngste sonen Rolf, då 20 år, kom efter att ha hört överläggningar tillbaka och hade lagt bud på en gammal brandbil med jättestege och därmed löst hängning av belysning. Av taxinätet fick vi låna vissa frekvenser för att kunna köra trådlöst, men då måste vi stänga av varje mick efter varje replik. Annars var risken att vi då och då kunde höra:
en körning till Dr. Sydows gata 4, tack.
När vi infört skvallerhögtalare i logerna för att artisterna skulle höra scenen och vi för första gången utropade: alla ska infinna sig på Skandinaviums arena inom 10 minuter. Då fylldes arenan av förskräckta och lättklädda gäster från Valhallabadet som låg vägg i vägg. Inte en skådespelare eller teaterarbetare i sikte. Högtalaranläggningen var felkopplad. Men på den varma septemberkvällen då premiären ägde rum och göteborgarna i finkläder strömmade ner för avenyer och gator mot Skandinavium och Nisse Hansén slog igång orkestern och de stora scenportarna slogs upp och 10 ekipage med frustande hästar dundrade in, då kändes det magiskt.
There's no people like show. Where could you get money that you don't get back? Let's go on with the show.
För så lever man show.
There is no business från Annie Get Your Gun. Jag har sagt det förut, the show must go on. Vi går tillbaka till televisionens blöjålder. Allt var direktsändning. Vi skulle göra ett lördagsprogram som heter Lyckohjulet. Gunnar Wersén hette programledaren. Han var sedermera en av de påhittigaste i Hylands hörna-redaktionen. Det var förresten han som skrivit den där sången, ni vet, Victoria, Victoria. Det här var en tråkig historia, eller hur den nu gick. Men i alla fall, samtidigt som han arbetade med vårt tv-program höll han på med en radiodokumentär om dykningarna på vraket Riksäpplet som låg på havsbotten utanför Dalarö. Som kompanjon i det projektet hade han sin gode vän författaren och äventyraren som han ofta kallades, Olle Strandberg. Och nu repeterar vi inför kvällens direktsändning i Cirkus på Djurgården. Den stora salongen står tom, Gunnar är på scenen med kameramännen och jag är i kontrollrummet. Vi ska ha telefonkontakt med tv-publiken och har just kollat att alla telefoner fungerar och att ljudet även går ut i salongen. Då ringer det från televisionens växel. Man frågar efter Gunnar Wersén och jag, lycklig som en fjäril, ber teknikerna att koppla ner samtalet till scenen. Nu får vi en riktig test. Gunnar, uppspelt och glad, svarar ja. Hallå, ja. Jo, det här är växeln här. Ja, hej, hej, säger Gunnar. Det gäller Dalarö. Ja. Ja, alltså, det har hänt en olycka där ute. En olycka? Ja. Det gäller Olle Strandberg. Alla tre kameramännen har sina objektiv riktade mot Gunnar som blivit alldeles stilla. Är han skadad? Och fotograferna zoomar instinktivt in till närbild på Gunnar som långsamt går ner på knä och ljudet går ut i den tomma salongen. Nej, han är död. Och det är alldeles stilla i kontrollrummet. Och ljudet ekar runt väggarna. Gunnars vän och äventyrare hade inte kunnat motstå frestelsen att trots förbud testa sin kunskap som nöjesdykare. 2 timmar senare ska Cirkus fyllas med en förväntansfull publik och Gunnar ska agera närvarande och glad programvärd. Det är nu man vet vad som menas med The show must go on. La Strada från Fellini-filmen med samma namn. Någon på sommarredaktionen frågade, hur är det nu då? Jo, tack. Det är bra. Eller ska jag svara som min 103-åriga värmländska väninna Astrid brukar säga. När den nu inte är som en ska, är det tur att den är som en är. Man behöver inte romantisera. Men en lite högre ålder kan ha sina fördelar. Jag har slutat stressa, rent fysiskt. Jag kan inte längre springa efter bussen. Men man kan vända på steken. Jag slipper springa efter bussen. Däremot kan vi tala om att stressa upp sig rent psykiskt. Jag följer noga nyheter och debatter och går ofta i taket över sånt som jag tycker är idiotiskt. Och när så adrenalinet nått sin höjdpunkt, då får jag mitt lilla utlopp genom att skriva små ilskna brev i ett stort kollegieblock. Brev som jag ska skicka när jag har lugnat ner mig. Det har nämligen tagit mig 30 år att förstå att man inte ska skicka brev i affekt. Och jag undrar med någon vånda hur breven om 30 tidigare åren såg ut. Kanske sitter det någon radiolyssnare nu och säger jojo. Det vet man alltid hur de lät. Men numera stryks breven allt eftersom tingen ordnar sig eller adrenalinet sjunker. Men en sån där liten stresspsykning kanske inte är så tokig. Jag menar, den får i alla fall igång blodomloppet. Och den har faktiskt följt med från hela yrkeslivet. Samtidigt pågår en annan process, ni vet det där med åldern och sista gången. Det är dumt att blunda för det och att inte acceptera. Men det betyder verkligen inte att resignera. Tvärtom, man kan hitta på andra saker. Och ska jag vara helt uppriktig skulle jag gärna vilja ha lite tid över och sätta mig på den förkättrade parkbänken och se vem som sätter sig bredvid och höra vad den människan har att berätta.
Med Stetsonhatt, sidenkravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft. Finns bara kvar en manlig doft av Aqua Vera herr parfym.
Jo, nu var det Hasse och Tage Stetsonhatten. Överstyrmannens och min just sista segeltur tog plats i vår lilla motorbåt för några år sedan. Bryggan började bli för hög och båten för låg. Det var en underbar midsommardagsmorgon. Vi vaknade tidigt och tog vår lilla båt ut på den absolut spegelblanka Mälaren. Vi tuffade förbi villor och stugor. Sverige sov fortfarande efter en förtrollad afton. Vid ett ställe stod det dukade långbordet kvar nere vid vattnet. De vita dukarna fladdrade lite försiktigt i midsommarmorgonens svaga bris. Och de omkullfallna ölflaskorna vittnade om en livlig och förhoppningsvis trevlig kväll. Och från den gula trävillans öppna fönster och spetsgardiner hörde man ljudet av nöjda människor. Sommaren är en underbar tid. Tack för att ni lyssnade och ha det bra. Nu plumsar vi i. Och låter en favorit, Jan Malmsjö, följa med oss ut. The show must go on. Men här slutar mitt sommar.
Det var Sommar i P1 med Karin Falk. Producenter Carolina Falk och Mattias Österlund.